I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Podplay.
Planlägg er semester i tid. Se till att den blir er till bästa möjliga rekreation. Samt för dem av er som har tillfälle att företaga resor, även en utvidgad kännedom om mitt eget land och folk.
Välkomna till Krimpoddarnas Krimpods sommarföljetong, överkonstapelns sista fall. Avsnitt 1. Mordet. Det är den 5 augusti år 1920. Nattens dimma har precis börjat lätta över Östermalms branta backar. Sommarens varma nätter har släppt greppet om Stockholm, men luften är sval. Långt bort hörs klapprandet från en hästvagn. Annars hade natten fortfarande invånarna i sin dvala. Uret i kyrktornet på Oskarskyrkan hade ännu inte slagit 3 och solen skulle ännu vänta några timmar på sin uppgång.
Alltså Östermalm, var det tjusigt vid den här tiden?
Ja, men jag har fått uppfattningen att det var det. Det hette ju Ladugårdslandet fram till någon gång i slutet på 1800-talet. Mm. Och när det sen övergick till Östermalm så fick det också sin lite mer fina status, tror jag.
Lite finare, lite bättre.
Ja, lite så.
Renhållningsarbetaren Jöns Petter Lindholm väcks av en skarp signal. Vi smakar på namnet, Jöns Petter.
Jöns Petter. JP.
Vi kallar honom det?
Ja, let's do it.
Det är dags att kliva upp ur sängen och påbörja nattens arbetspass. JP har under många år sopat utanför fastigheter och på innergårdar runt om på Östermalm. Han gör alltid på nattetid för att inte störa de boende. Mm. En kvart senare påbörjar han sin runda. Det är snabba morgonrutiner här.
Mm-hmm.
Via Linnégatan, Narvavägen och Riddargatan sopar han sig fram genom de folktomma gatorna i Stockholmsnatten fram till Banergatan och dess vackra putsade fastigheter.
Mm.
Han har under åren skött om en fastighet i korsningen Banergatan-Strandvägen. Ja, då som i Stockholm kan säga att det är i den fashionabla delen av Östermalm, nära vattnet.
Ja.
Det är fint här.
Ja, kan jag tänka mig.
Där har han lärt känna portvaktsfamiljen Bodén som bor på bottenvåningen tillsammans med deras inneboende ungmön Ebba Hellgren.
Mm. Och 03.00, då stannar JP utanför fönstret som vetter ut mot Banergatan och reagerar då på att persiennen är halvt neddragen. Han vet att där inne så bor Ebba, hon är 22 år och hon har sitt rum då i anslutning till köket. Men han reagerar på det här och det är klart, han har ju liksom varit här nattetid ett antal gånger kan man tänka sig. Och kanske har övat upp sin observationsförmåga.
Mm, hur det brukar se ut.
Ja men precis. Han reagerar i alla fall på det här med persiennen och han ska senare säga att den aldrig har varit till hälften neddragen tidigare på natten. Och han funderar då på, vad kan det här bero på? Är Ebba inte hemma den här natten kanske? Eller kan det vara så att hon har manligt besök? I alla fall så fortsätter Jöns Petter här sin runda och sen går han då hem för att sova efter sitt pass. En kvart efter att renhållningsarbetaren hade lämnat den här adressen så ringer telefonen inne hos portvaktsparet Bodén. Det var då en polis som ringde och som uttryckte oro för Ebbas hälsotillstånd och ville att portvaktsparet skulle se till henne. Så herr Bodén då, han går över gården till sitt kök för att komma fram till Ebbas rum och fann henne livlös liggandes i sängen.
Han går över gården till sitt kök?
Ja.
Det verkar stökigt.
Ja, alltså jag har ju sett planlösningen här för familjen Bodéns våning. Och det är lite intressant, för då har de ju en stor del av våningen som liksom vetter ut mot en annan del av det här kvarteret.
Ja, mot strandvägen, ja, ner mot vattnet.
Precis. Ja. Och sen då så har ju Ebba sitt rum ut mot Banergatan. Mm. Men det tillhör samma våning på något sätt.
Okej.
Klockan var nu då strax efter 03. Men det var fortfarande mörkt ute. Och polisen som hade ringt och väckt herr Bodén, han anslöt till platsen och gemensamt så försökte de väcka liv i Ebba. Och när de insåg då att deras upplivningsförsök var förgäves så ringde de istället till Johannes brandstation som då skickade en ambulansvagn.
Och när de kom dit så var det alldeles mörkt i rummet. Rullgardinen var nere och Ebba Hellgren ligger raklång på rygg i sängen. Hon är blå i ansiktet och täcket ligger slätt mot kroppen, uppdraget ända upp till hakan. Ena ögat är halvöppet. Inga tecken på liv. Varför ena ögat öppet, Anna?
Ja, det kan man verkligen fråga sig. Alltså det är lite olika det där. En del när man avlider har ju ögonen faktiskt öppna. Ibland det ena, ibland båda. Det kan ju säkert bero på hur hon har legat i sängen kanske när hon har avlidit. Jag vet faktiskt inte.
Nej. När brandmännen lyfter täcket för att flytta på Ebbas kropp så ser de att linnet är uppdraget och hennes underliv är blottat. Och på en stol i rummet så hänger Ebbas kjol över stolsryggen och man ser att den är liksom vriden. Mm-hmm. Det ser ut som att någon har tvinnat den.
Jaha.
Ebba som var en ordningsam flicka skulle inte ha tagit av sig kläderna på det där sättet.
Mm.
Och bredvid stolen står en käpp.
Okej.
Okay. Polisen gör, lyssna på det här, konstgjord andning genom att föra Ebbas armar upp och ner i en pumpande rörelse.
Så. Man tänker sig då att man skulle få ner luft på något sätt till lungorna.
Jag ser bara en scen med Mr. Bean framför mig. Ja. När någon ligger på golvet och han tar tag i fötterna och så viker liksom så att knäna går upp och ner mot magen. Man kan ju tänka sig att Ebba kanske inte vaknar till av det här.
Nej, precis. Det låter lite tveksamt.
Nej, det var faktiskt resultatlöst. Man lastar nu den livlösa kroppen på en bårvagn och in i ambulansen och färden går till Sabbatsberg. Och konstapeln där som var med in i rummet, han åker med.
Mm.
Inne på sjukhuset så kommer doktor Salgren och tittar på kroppen och konstaterar att jo, Ebba är avliden, men hon är ännu inte kall.
Mm-hmm.
Och man kan då konstatera att hon har inte varit avliden sådär jättelänge.
Nej, just det.
Han noterar att Ebba är blå i ansiktet och om läpparna. Och konstapeln som finns med där inne i undersökningsrummet, han utbrister. Hon har nog råkat ut för en förgiftning.
Mm-hmm.
En av sjuksystrarna frågar konstapeln om han känner till den döde. Och han svarar att nej, jag vet egentligen inte vem hon är, men jag vet hennes namn.
Mm-hmm.
Och Ebba då? Vad har vi? Vad har vi på Ebba?
Ja, Ebba Charlotta Hellgren hette hon. Hon föddes den 18 september 1897 i Stockholms skärgård på Rådmansö. Och där växte hon upp då tillsammans med tre syskon. Och som 15-åring så anslöt hon på något sätt då till det här portvaktsparet Bodén och tjänstgjorde till en början som deras jungfru. Och sen blev hon där kvar och hyrde ett rum hos den här familjen senare då på Östermalm. Och nu var hon alltså 22 år gammal när hon anträffas död, ogift och arbetade som kallskänka på Vasagatan. Och på den här tiden så fanns det något som kallades för automatrestauranger. Känner du igen det här begreppet, Lena?
Gud ja, det måste ju vara Foodora.
Dåtidens
Eller vadå? Vad gör man då?
Nej, men jag har läst på lite här. Det handlar alltså om en enklare form av matställe där liksom gästerna serverade sig själva från luckor i väggen. Och så bakom den här väggen då så stod Ebba tillsammans med sina arbetskamrater och lagade den här maten och sen på något sätt portionerade ut det här i luckorna. Hon arbetade för övrigt tillsammans med en kvinna som heter Anna Hellberg, och henne kommer vi få stifta lite bekantskap med senare i den här följetongen. Mm. I alla fall, Ebba var en mycket vacker flicka. Långt, mellanblont hår, oftast uppsatt prydligt i en knut i nacken. Och när hon inte arbetade så uppskattade hon att hänga med sina vänner, som väl 22-åringar gör mest, tänker jag. Hon var väldigt social, men hon var också väldigt skötsam och beskrivs som väldigt flitig sådär med hushållssysslor. Så hon hjälpte bland annat till då både diska och skura hemma hos sin värdfamilj, som, ja, men lite som betalning då för att hon fick bo i det här lilla köket. Hon har beskrivits av paret Bodén som glad, snäll och pratsam. Men också som en ung kvinna med lite humör. Och de beskriver då att när det inte blev som hon hade tänkt sig så kunde hon, citat, bli ilsken till humöret.
Undrar var gränsen går 1920, ja, för att en kvinna ska klassas som lite ilsken.
Ja, precis. Jag reagerade också på det. Faktiskt.
Jag hade kanske gått under kategorin ilskan till humöret.
Garanterat hade du gjort det.
Och där funderade du inte länge.
Men du, alltså här, det verkar ju ganska mystiskt det här.
Ja, lite är det som man blir nyfiken på.
Men är det inte dags för polisen att kopplas in här?
Dödsfallet rapporteras in till polisen 05.00 samma morgon och en undersökning inleds. En kriminalkonstapel skickas faktiskt till lägenheten direkt för att förhöra portvaktsparet Bodén. Mm. Och herr Bodén uppgav då att han hade fått det här telefonsamtalet från en polis som uppmanat honom att titta till Ebba, då han var orolig för hennes hälsa. Mm. Polisen förde även Ebbas syster som bodde på Grevgatan i närheten, och hon berättade om en man som Ebba skulle ha gått på dejt med kvällen innan hon hittades död i sin säng. Och den här dejten skulle då heta David Hedin och jobba som frisörbiträde.
Aha.
Det blir spännande, för då helt plötsligt kommer det i alla fall upp någonting. Alltså ja, man får ett spår, ett första spår att jobba med. Parallellt med att man då jobbar med Ebbas kropp.
Ja, och det är ju alltid angeläget såklart att försöka kartlägga liksom vilka hon har varit i kontakt med här innan hon dör.
Mm. Och David Hedin berättar i sitt förhör att han hade mött Ebba på en bal under våren, att de sedan dess har träffats sporadiskt. Han uppgav att den föregående kväll hade kommit till Banergatan och mött Ebba utanför porten. Mm-hmm. Och de skulle ha hittat på någonting tillsammans, men hon hade avböjt på grund av något förhinder.
Uh-huh.
Och David hade fått återvända till sin kasern, där han egentligen, han jobbar som frisörbeträde, men han jobbar också som volontär vid Kungliga Artilleriregementet. Mm-hmm. Nåväl, morgonen gryr nu då, och snart ska renhållningsarbetaren J.P. Lindholm vakna efter sitt nattpass. Han slår upp morgontidningen, och vad kan han läsa där?
Ja, då möts han ju av rubriker i tidningen här, giftdrama på Östermalm. Och det här är väl då utifrån uppgiften som den här konstapeln lämnar på sjukhuset, kan man anta. Så här står det beskrivet då i den här notisen. Under natten har liket efter fröken Ebba Hallgren anträffats död i sin bostad på Banergatan, till synes giftmördad. Fallet kräver en mycket grundlig undersökning och har redan under morgonen överlämnats till kriminalavdelningen. Därför före detta kriminalkommissarien Edvard Eriksson och ett antal kriminalkonstaplar förordnas att ta hand om, citat, härvan.
Vilket speciell epitet.
Verkligen.
Fallet, brottet.
Härva.
En jävla härva helt enkelt. Ja.
Ja. Då Dagens Nyheter sattes i förbindelse med kriminalpolisens chef förklarade denne att man icke kunde lämna några som helst upplysningar förrän liket efter Hellgren obducerats.
Det är för att man vet ju ingenting än.
Nej, och det är väl som det brukar vara, locket på.
Ja, ja.
Eller hur?
Ja.
Det var väl inte ens klarlagt här att det var fråga om en kriminalutredning egentligen. Alltså det här var ju en utsaga som lämnades på sjukhuset. Mm. Men det var ju inte klarlagt.
Man vet att hon är död.
Ja. Mm. Men polisutredningen måste väl ändå dra igång på riktigt här nu. Man får dra i de här trådarna.
Jajamän. Kriminalavdelningens chef, Erik Hellgren. Det blir ju en intressant person för resten av den här utredningen. Han kunde inte utesluta brott och därför satte han in mordutredarna Johan Svensson och Edvard Eriksson in på det här fallet.
Mm-hmm.
Ebba framstod som en person som levde ett stillsamt och skötsamt liv och inget avvikande hade egentligen framkommit. Och för att komma vidare i utredningen och i frågan vad som har hänt Ebba så inriktar man sig nu dels på att kartlägga vilka individer som funnits runt henne och hur deras förehavande sett ut samt att obducera hennes kropp.
Mm. Ja.
Alltså jag skulle säga att det är ingen som helst skillnad mot so far en brottsutredning eller en utredning kring ett dödsfall 1920 som 2021.
Nej men verkligen inte. Det jag direkt tänker är ju att de verkar ju ha varit på tårna här.
Det är snabbt.
Ja, det är verkligen snabbt marscherat. Liksom.
Hon har ju knappt dött.
Nej, precis. Men alltså, det finns ju trots allt lite andra åtgärder som man idag skulle vidta. Och många av dem kunde man inte då utföra ju. Jag tänker till exempel på tumma master kanske och alltså utnyttja principen att vi idag kommunicerar väldigt mycket digitalt.
Ja. Och tömma master betyder ju helt enkelt att man tankar ner digital trafik som har skett i området så att man får reda på vilka som har varit på platsen till exempel.
Ja, vilka telefoner som har kopplat upp helt enkelt. Mm. Och jag menar, Ebba här hade ju inte heller någon telefon som man kunde tömma. Det hade ju annars varit intressant idag. Men jag tänker dörrknackning till exempel.
Mm. Tror de gjorde det?
Alltså jag tänker, det här inträffar ju mitt i natten när människor ligger och sover. Så det är klart, har det inte liksom föregåtts av någon form av handgemäng eller dispyt eller, så är det väl inte så troligt att en sån skulle kanske ge så himla mycket. Men det är klart, det vore väl bra.
Mm. Vad skulle du som kriminaltekniker tycka vore mummigt om de drog igång nu då?
Ja, men jag skulle naturligtvis vilja dels att man spärrar av den här platsen och genomför en ordentlig brottsplatsundersökning. Men annars så blir ju obduktionen väldigt, väldigt central här.
Mm.
Men du, hur såg egentligen polisen ut 1920? Alltså vi var ju inne på några skillnader från idag, hur man skulle jobba med ett sånt här ärende. Men hade man resurs och så att bedriva ordentliga mordutredningar på den tiden?
Ja, men vi kikar lite då på polisorganisationen 1920. Det svenska polisväsendet, det skapades i Stockholm i mitten av 1800-talet. Då hade man en ganska stor befolkningstillväxt och som följd på detta en ökad oro. Alltså ju mer människor på en yta, desto mer gnugg.
Ja,
kan man väl säga.
Desto mer friktion.
Exakt.
Ja, men det är sen gammalt. Vi pratar alltså social oro här.
Exakt. Mm. Och faktiskt, Sverige var det näst mest trångbodda landet i världen.
Alltså, det är helt otroligt egentligen. Det har man ju svårt att föreställa sig.
1848 var det mycket stök i Stockholm med kravaller på gator och torg och det fanns krav på att störta monarkin.
Mm-hmm.
Oscar den första var inte svinpepp på det.
Nej.
Så han begärde ut militär och 30 personer dödades.
Mm.
Behovet växte av en professionell organiserad poliskår.
Mm.
Och medborgarna, de ville ha en fungerande ordningsmakt men kände samtidigt obehag av en yrkeskår som hade liksom rätt att ingripa i en enskildes liv. Reflektion av Ljungan, det är ingen som helst skillnad från nu.
Nej.
De allra flesta vill ju ha en ordning och reda, de vill ha en ordningsmakt som är handlingskraftig och duktig och till för folket, men man vill hela tiden säkerställa att människor och medborgares friheter och rättigheter och integritet säkras och respekteras.
Ja.
1850 kom i alla fall den stora polisreformen. Och då organiserades polisen från ett väldigt kritiserat och illa fungerande system. Och grunden för ett system som vi faktiskt än idag har lades då.
Mm-hmm. Intressant.
Ska se om den här meningen triggar dig på något sätt. Mm. Omorganisationen 1850 byggde på tanken att hela polisväsendet skulle läggas ihop under en myndighet och att polispersonalen skulle utökas.
Men det låter ju som en copy-paste som gjordes då 2015.
Exakt. Eller? Samma sak. Och det här, jag fnissade så intressant när jag hittade det här i en artikel. För att jag vet ju själv när man jobbar så liksom med äldre kollegor.
Mm.
Och de muttrar ju. Och det är ju suck och stön.
Ah.
Så fort någon börjar prata om organisation. För det går ju i cirklar.
Ja, ja. Visst
jag själv, det. Som bara, det är ju 21 år sedan jag blev polis.
Ah.
Jag har ju varit med och liksom sett att, men vad fan, vill jag ju ner det här reformen? Ja. Nu ska den till igen för att den var så himla bra.
Jag tror ju inte det här omorganisationsfenomenet är unikt för just polismyndigheten. Men eftersom det är där vi har varit verksamma ett tag. Så.
Mm.
Ja. Men i alla fall, vad sa du, 350 000 ungefär som bodde i Stockholm?
Ja, det hade ökat från... Jag tror att det var från 90 till 340-350 tusen.
För man började i alla fall med 390 poliser och några befäl i Stockholm.
Ja, får jobba hårt.
Ja. Och här så fick man ju då, den första uniformen togs fram. Och poliserna fick också träbatonger nu. Och det är lite intressant här, som lite kuriosa då, så var de utsmyckade de här batongerna med Stockholms symbolen på helgonet Sankt Erik.
Mhm.
Och det här är lite kul tycker jag, för att batongen fungerade både som vapen men också som polislägg. Och den kallades för köttkorven. Jag har så många tankar kring det här.
Som lägg?
Ja, just det. Så man lägger fram köttkorven då, i tid och otid.
Ja, spännande. Man ska glida ner på mataffären och handla något. Eller gå på systembolag, jag vet inte i vilka hänseende man visade lägg. Så här, har du lägg? Ja, inte, jag ska bara hålla fram köttkorven. Och så slänger man upp en batong på disken.
Helt otroligt.
Alltså, vi är glada att det har i alla fall förfinats lite grann.
Ja, men exakt. Men de hade faktiskt också sabel. Men bara på nätterna.
Ja, var farligare då. Man behövde tyngre.
Ja, det kan man tänka grejer. Sig.
Ja.
Och här börjar komma lite då formella krav också. För att bli antagen som polis. Och då skulle man vara minst 170 cm lång. Mellan 24 och 35 år gammal och läs- och skrivkunnig. Så det var ganska tajt fönster där om man ville bli polis, får man ändå säga. Och andra kvalifikationer då, det var ju att man skulle ha gott omdöme, lugnt sinnelag, god hälsa och stark kroppsbyggnad.
Vad spännande. Vem man skulle vilja veta om det fanns psykolog. Alltså vem var det som bedömde om huruvida du hade ett lugnt sinnelag?
Ja, bra fråga. Det fanns i vart fall ingen utbildning vid den här tidpunkten. Utan istället så jobbade man då med dåtidens liksom lärlingssystem. Så man blev upplärd helt enkelt av äldre poliser.
Som inte heller hade fått någon utbildning.
Nej, exakt.
Okej.
Men det fanns också stora disciplinära problem här. Inom kåren. Och det handlade ju då om försummelse i tjänst oftast. Och det kunde handla om otillåtet prat till exempel under patrullering.
Usch då.
Ja, det, usch vad tråkigt. Ja. Mm. Eller att man brast i sin uppmärksamhet. Men också fylleri i tjänst, ohövligt beteende och uppstudsighet mot befäl var också vanligt, sägs det.
Ja. Nutidens var då ordervägran?
Ja, kanske.
Eller att man bara är...
Jag vet inte. Om
stursk.
Det inte... Ja, men det kanske var så att liksom idag så har man större möjlighet att, jag vet inte, ifrågasätta kanske fel, men ändå föra något slags resonemang kring jobbet med befäl.
Det kan vara mer hierarkiskt.
Ja, det känns. Ja. Det känns faktiskt så.
Mm.
Men det var också ganska vanligt faktiskt under jobb att poliser somnade. Både på liksom vaktkontoret eller under sin runda. Ja. Och angående det här med patrullering så är det lite intressant tycker jag att då var det så att befälen då patrullerade åt ett håll och poliskonstaplarna så att säga åt det andra hållet.
Mm-hmm. Jag tror jag fattar varför.
Aha.
Om de ska ha chans att se om de går och sover. Då vill det till att man möter dem då.
Ja, såklart. Smart.
Vad hände om man var full då? Eller uppstudsig eller hade somnat?
Ja, men alltså det skiljer sig ju inte så mycket från hur det ser ut idag. Det handlar om löneavdrag, varning eller faktiskt till och med avsked. Och det är ju så PAN jobbar idag, polisens ansvarsnämnd. Det är de disciplinära påföljder man kan förvänta sig om man somnar i vaktkontoret.
Okej, okay, men polisutbildningen var ju obefintlig som du sa.
Mm.
1858 bestämde i alla fall en polismästare att det skulle hållas 2 föreläsningar i månaden på tema lag och regel.
Ja, men det låter ju som en typiskt bra grej att börja med om man ska jobba som polis, tycker jag.
Tar man en lag per månad? Eller liksom, väljer man då?
Jaha, säg det.
Och för att konstaplarna skulle kunna behålla den här goda kroppsbyggnaden de skulle ha för att få bli poliser, då började man faktiskt nu också träna fäktning och gymnastik.
Jaha, så fäktning var liksom dåtidens självskyddsträning?
Jag tror att det var dåtidens padel.
Okej.
Okay. Ja, men man skapade i alla fall en ny utbildning med både teori och praktik, och sen till slut kom också formella krav på examen. Och 1970 då hade man etablerat en polisskola.
Mm-hmm.
1920, nu är vi då året då Ebba dog. Då fanns det 900 poliser i stan som skulle hålla ordning på de här 340 000 människorna.
Ja.
Detektiv. Det skojar jag bara. Och detektivavdelningen grundades i Stockholm. Mm-hmm. Det här var civilklädda poliser som skulle utreda och spana. De var 4 till antalet till en början.
Men 4?
4 pers.
I Stockholm?
Ja, okay. Det blev fler och fler. Men 2 av dem var alltså våra herrar som nu utredde det misstänkta mordet på Ebba Hellgren.
Mm-hmm.
Alltså, spännande. Skulle du säga att vi har någon misstänkt i nuläget? Eller om du var tvungen att gissa?
Ja, men alltså det är ju några personer ändå här som har figurerat. Vi har pratat om JP. Vi har pratat om den här David Hedin.
Mm.
Icke att förväxla med David Sundin.
Nej, det var ju tråkigt.
Men alltså den här David Hedin får man väl ändå tänka sig att man skulle vilja prata med först och främst. Jag menar, det är ju ett klassiskt, det är hemskt att säga. Men
statistiskt klassiskt.
Ja, precis. Ja. Att man hittar en förövare i liksom närkretsen. Och särskilt när en ung kvinna mördas. Om hon nu är mördad, det vet vi faktiskt inte än.
Nej, men en ung kvinna som dör hemma under oklara omständigheter, så skulle jag säga, i alla fall idag, så kommer polisen automatiskt börja kika på män i hennes omgivning. Sådana hon har relation med eller har haft relation med. För man hittar ju faktiskt förövare rätt så ofta där.
Ja,
inte
verkligen.
Alltid, men ofta.
Mm.
Så, och dessutom skulle jag säga, han är också en snubbe som har fått nobben under kvällen.
Just det.
Om nu det skulle kunna vara någon utlösande faktor eller en upplevd kränkning. Eller i alla fall ett litet förhör med David.
Verkligen, och jag tänker också förhör här med familjen som hon bor hos. Måste ju bli viktigt också.
Och den här polisen.
Ja, och systern.
Och systern. Ja, men det finns mycket att jobba med. Och imorgon kommer avsnitt 2.
Mm.
Och då kommer vi börja kika lite närmare på den här utredningen och se vad de väljer för utredningsåtgärder. Och sen så gissar vi väl att det sker någon form av obduktion av kroppen.
Mm, den blir ju jätteviktig här. Man måste ju faktiskt först och främst fastslå om hon har mördats eller inte. Och i så fall hur hon har mördats.
Man kan säga att den heliga graalen vid den här typen av brott, det är ju att få reda på om hon har mördats, av vem, på vilket sätt, alltså vad var dödsorsaken.
Mm.
Finns det något dödsverktyg? Nej, det säger man inte.
Brottsverktyg?
Ja, brottsverktyg och motiv. Varför är hon död?
Och en tidpunkt.
En tidpunkt. Vi har 4 avsnitt på oss att försöka svara på alla de här frågorna.
Mm.
Och vi påbörjar denna process imorgon och ni följer med.
Precis. Ha det fint.
Bye.
Bye.